Varmt välkomna till Tennismagasinets podcast. Studievärd Linus Eriksson guidar er genom möten med olika människor som har mer eller mindre anknytning till tennisvärlden. Ready? Play!
I dagens bonusavsnitt har vi en gäst som sticker ut lite från mängden. Det var en stor ära att få sitta ner och samtala med en av vårt lands mest inflytelserika journalister genom tiderna, KG Bergström. Han föddes 1945 i Kalix i Norrbotten. Under många år så har han arbetat som utrikeskorrespondent, inrikespolitisk kommentator och programledare på SVT samt inrikespolitisk kommentator på Expressen. Sportjournalist har han verkat som i Svenska Dagbladet och Uppsala Nya Tidning samt skrivit tenniskrönikor för Expressen. Han har även varit bosatt och arbetat i USA under ett antal år. KG var känd som en orädd och mycket tuff journalist och har synts på topp 10-listor över landets viktigaste opinionsbildare och mest inflytelserika personer. Under större delen av sitt liv har tennis varit sporten nummer ett för KG och intresset har alltid funnits där. Idag motionsspelar han i Stockholm och följer tennisen noggrant. I vårt samtal pratar vi bland annat om varför tennis är ett bättre sätt för en chef att skapa en bild av en arbetssökande än en vanlig arbetsintervju är. Vad som behövs för att lyfta intresset för tennisen hos media och ute i landet igen. Ifall våra proffsspelare behöver bjuda mer på sig själva. Vad hans oräddhet och ibland respektlöshet mot överordnade ledde till för positiva respektive negativa konsekvenser. Och massa annat smått och gott. Det var ett otroligt intressant samtal från en person som verkligen kan det journalistiska yrket. Jag hälsar er välkommen till podcasten och god lyssning. Då är det en stora glädjen att hälsa KG Bergström välkommen till podcasten.
Tack så bra.
Kul att träffa dig här. Vi har just spelat lite tennis.
Ja, det behövdes.
Kan du berätta om ditt tennisintresse och var kommer det ifrån från början?
Ja, det kommer ju inte från barndomen därför att jag är uppvuxen i en liten by uppe i Norrbottens kustland som saknade tennisbana och den var inte möjligt för mig av olika skäl att ta mig in till centralorten där det fanns tennisbana. Så att i den mån jag överhuvudtaget spelade tennis före jag var 20 så var det på någon äng där vi stod och latchade och inte hade vi något riktigt tennisnät heller. Utan första gången jag spelade tennis på riktigt det var när jag kom som student till Uppsala. Och på Norrlands nation som jag tillhörde där fanns det faktiskt en tennisbana i betong eller någonting sånt. Och där gjorde jag mina första swingar och sen så lyftade jag i England. Jag läste engelska också förutom historia och annat. Och när jag lyftade omkring i England så hamnade jag då i Oxford och där köpte jag min första racket. Jag var ju inte någon kännare då så att det visade sig vara en damracket, men det var helt okej.
Okay. Det funkar bra ändå.
Ja.
Okej, okay. Men så före dessa hade du liksom inte ordentligt spelat så?
Nej, och sen så dröjde det många årtionden när jag spelade liksom bara sporadiskt. Ja. Men så där i 50-årsåldern så började jag spela mera och sen 20 år så har jag då spelat regelbundet i Salk i så kallat divisionsspel.
Okay.
Med glada amatörer då, men det är väldigt spännande för det finns ett tävlingsmoment som gör att det är lite extra utöver de här vanliga vänskapsmatcherna.
Kommer tävlingsnerven in då? Har du liksom, känner du den? Att...
Absolut, ja. Absolut. Att hamna i tiebreak, det är en utmaning.
Men varför spelade du inte mer liksom, organiserat tidigare då i ditt liv? Eller har det aldrig passat in riktigt? Eller?
Jag vet inte, jag kommer aldrig in i det på något sätt. Jag har ju sig alltid haft hyggligt bollsinne. Jag spelade en del bordtennis när jag var ung. Mm. Men det är ju en större apparat med tennis. Man ska ha vana och man ska ha partner och så vidare. Så att, och plus familjebildning är ju också att det inte blir så mycket sånt. Mm.
Vad är tennisen är det du har dragits till ändå under ditt liv eller?
Ja, alltså bara det att få ägna sig åt en boll är ett framsteg, men det kan man göra i många andra idrotter. Men sen så är det ju spänningen och det är allt möjligt. Dessutom då, om jag då försöker anlägga en mer filosofisk aspekt på tennisen, så är det ju så att det är egentligen någonting som varje arbetsgivare, i den mån han kan spela tennis själv och i mån den som söker jobb hos honom är tennisspelare, så borde de istället för en vanlig anställningsintervju så borde arbetsgivaren spela tennis med honom, därför att det avslöjar en persons egenskaper och läggning på ett fullständigt skoningslöst sätt.
Hur menar du
då? Vi kan ta, om vi tar då en enkel match där man bokar en bana och spelar med en annan person. Det första man ser då, det kommer personen i tid. Mm. Och det kan ju vara väsentligt för en arbetsgivare. Det andra, om man har kommit överens om att betala halva hyran var, tennishyran var, så ser man om personen är hederlig och gör det. Mm. Det är inte alla som gör det. Och sen när själva matchen börjar, då ser man ju genast dels om det är en reko kille. Fuskar han eller fuskar han inte, eftersom man är ju domare själv i sådana matcher. Mm. Och dels så ser man då om personen i fråga kan behärska sig eller om han får raseriutbrott när han förlorar bollar. Mm. Och det finns säkert ytterligare egenskaper som avslöjas. Man kan ju fortsätta då, att när matchen är över, då ser man ju också vilken förlorare han är. Om han är en Trump-person eller om han är en bra förlorare.
Ja, just det. Ja, det var intressanta grejer där. Men i många yrken gäller det ju att det blir lite djungens lag. Man ska ta sig framåt och ibland behöver man ju ta för sig så här att vara en vinnare
alltså,
på de sättet.
Det är inte alls självklart att det som jag nu närmast beskriver som negativa egenskaper, det är inte självklart att en arbetsgivare skulle tycka att det var så farligt. Det är möjligt att i vissa fall så kan en som är egotrippad och lite skrupelfri att det kan ses som en tillgång. Jag tycker inte att det egentligen är det, men arbetsgivarna kan en annan åsikt. Så att jag värderar inte vilka slutsatser de skulle dra. Jag har bara konstaterat att det vore väldigt värdefull information, och på en timme får du veta mer om en sökande än vad du skulle få hålla på många timmar av intervjuer med, eftersom då kan man förställa sig. En intervju kan man luras. Men på tennisbanan gör man inte det. Då avslöjas allt.
När vi spelade här nu så jag märkte att du är en ganska offensiv spelare. Och du har ju varit tagit för dig i yrkeslivet också. Så det kan man väl dra paralleller till, eller?
Ja, jag är verkligen ingen baslinjenötare. Det är ju inte. Och det är ju alldeles riktigt att jag har tagit för mig, absolut. Men jag vet inte om du har något samband med det. Men det kanske det.
Du berättade här precis före vi började spela in att du besökte Nadals akademi förra året.
Ja, det var ganska precis ett år sedan.
Det var häftigt, va?
Ja, det var väldigt häftigt. Vi var två familjer på semester i Palma. Och jag och den andra mannen, vi har spelat tennis mycket ihop, och vi sa det att vi måste åka upp till hans anläggning, och vi tog tåget upp och så kom vi till en nästan lite nerdekad stad, och man kunde inte tro att denna stad hade producerat en av världens bästa tennisspelare. Så vandrade vi några kilometer till vi kom till hans akademi, som det heter då. Och det var först en makalös anläggning, så där 20 tennisbanor i alla underlag, och dessutom då hotell tror jag de hade också, de förmodligen för att de tennisspelare som går i akademin där skulle ha någonstans att bo. Och det var serveringar och det var allt möjligt. Nej, det var en stor upplevelse. Dessutom var det en söndag, så att det var få banor bokade. Jag vet inte om det beror på att Spanien är ett katolskt land eller vad det berodde på. Men vi kunde spela på centerkorten. Tyvärr fick vi inte träffa den store själv. Han hade varit där dagen innan, men på söndag.
Han kanske kände samma, missade dig. Ja, häftigt alltså. Jag tänkte vi ska gå tillbaka lite i tiden. Du berättade här att du växte upp i Norrbotten, i Kalix. Du spelade inte tennis organiserat där. Vet du om det finns en tennisklubb? Och
det finns tennisbanor. Mm. Ja, om det finns någon tennisklubb nu vet jag inte. Den är inte särskilt livaktig. Nej. Men nu har jag dessutom då på gamla dagar nu kunnat glädja om att i hembyn finns det numera en mycket gropig och ojämn asfaltbana, men som familjen spelar på varje sommar.
Okej, men det finns ändå?
Ja, visst. Ja. Dessutom har vi då ett sommarställe till i Värmland. Ja. Mangskog, som där en eldsjäl har byggt en grusbana. Mm-hmm. Fantastisk grusbana som ligger in till en sjö som heter Mangen i Selma Lager, eller i Gustaf Fröding bygd. Och där spelar vi på somrarna och det är fantastiskt.
Det låter härligt. Senare så om vi kommer in på din journalistiska bana, du blev sportjournalist i Svenska Dagbladet och i Uppsala Tidning.
Nya tidning.
Ja. Var tennis en av idrotterna du bevakade då, eller?
Det var ju väldigt korta pass, det var bara på 3 månader. Jag tror faktiskt inte att jag bevakade någon tennismatch då.
Det blev inte så? Nej.
Nej, det fanns ju då, tidningen hade då en tennisspecialist, så han släppte nog inte in några nu.
Han släppte inte in någon nu. Och sen så flyttade du till USA bland annat.
Ja, så småningom. Jag jobbade ju på Rapport i 4 år dessförinnan.
Ja. Och har du liksom, för du har ju rapporterat från tennisen, vet jag. Var det till exempel i USA du kom in på det, eller var det tidigare än så? Eller?
Nej. Det är möjligt att jag gjorde något reportage, det har jag ingen minne av. Nej. Utan det är framförallt på, sen jag blev pensionär och jobbade som politisk kommentator på Expressen.
Ja.
Men då plötsligt så frågade en alldeles förträfflig chef om jag skulle åka på någon Grand Slam-turnering.
Ja, det var en förträfflig chef.
På tidens bekostnad. Ja, så ja. Klart jag vill. Och det slutade med att jag åkte till US Open. Och då ville de då att jag skulle skriva åtminstone en krönika eller ett par krönikor därifrån. Så att det är nog vad jag har rapporterat om tennis, eftersom jag inte har sportjournalist som specialitet, så har det inte blivit någon ren bevakning. Men då skrev jag.
Men det har aldrig lockat dig att hålla på ännu mer med idrotten, eller? Det har inte...
Nej, jag har ju varit... liksom en helt annan slags journalist, så att det att jag skulle ha specialiserat mig. Jag har i och för sig funderat på nu på gamla dagar här när jag nu har slutat min journalistiska bana, just Tennismagasinet, om jag inte skulle bli och skriva någon artikel där. Men ja. Längre har det inte gått.
Spännande. Kan jag hjälpa dig in kanske? Jag tänkte höra rent generellt liksom, hur ser du på medias bevakning av tennis under åren?
Det var ju mycket bevakning naturligtvis under Sveriges storhetstid, men på senare år så har det ju inte varit någon imponerande bevakning, om man ska vara riktigt ärlig. Jag tar ju del av den via Eurosport. Mm. Men det var några år då inte ens Eurosport hade annat än Grand Slam-turneringar, och det var ju en svår tid.
Mm.
Men nu har de både ATP-turneringar, och såg till och med en WTA-turnering häromdagen också.
Mm.
Så att för den specialintresserade så kan man ju följa det den vägen, och även andra, säkert på andra mediala sätt. Men TV-sporten och sådana här har ju inte så väldigt mycket tennis, men jag tänker inte klandra dem för det, därför att med tanke på vilken låg standard svensk elittennis har haft, så tycker jag att det är en rimlig journalistisk avvägning, och jag garanterar att om Sverige får en bland de 10 bästa i världen, så kommer det genast att bli mycket mera.
media har liksom ingen, vad säger man, inget ansvar att hjälpa, att lyfta tennisintresset, eller?
Jag tänker inte uttala mig för vad TV-sporten och sportredaktionen, som jag inte identifierar mig med, vad de har för skyldighet. Jag kan bara säga som,
men vad tycker
vanlig,
du?
Som vanlig reporter så skulle jag vilja säga att media ska inte ha några speciella skyldigheter gentemot någon, därför att det innebär att opartiskheten kan ifrågasättas om man plötsligt då har vissa intressen som man då ska gynna och andra inte. Då hamnar man i fullständigt ogjort väder. När det gäller Sveriges Television där jag jobbade 34 år, så har vi ett enda sånt intresse inskrivet i avtalet med staten, och det är att vi ska företräda demokratiska värden, och det tycker jag är ett rimligt intresse att försvara och utgå från, men inte att vi ska börja ta ställning till om vi ska försöka uppmuntra schack eller tennis eller judo eller någonting sånt. Då hamnar man i avvägningar där opartiskheten kommer i fara.
Mm. Om man vänder på...
Allmänt kan man säga att naturligtvis så har, borde naturligtvis idrottsrelationen ha någon slags allmän förpliktelse att gynna motion och liknande så att folk håller sig friska och så, men inte i övrigt.
Nej. Om man säger, vi har ju två spelare idag som ändå är topp 100 i världen. Vi har Mikael Ymer och vi har Rebecca Peterson. Och det är ju två ändå topp 100 i världen, är en av världens största och mest globala idrotter. Det är ju ändå ganska bra ändå.
Ja, allt beror på perspektiven. Jag som har varit med om den tiden då Sverige hade tre bland de 10 bästa tycker kanske inte att det är så imponerande. Och vi såg ju klassskillnaden när Mikael Ymer spelade mot Djokovic. Även om han lyckades vara den som slog det slag som blev det mest minnesvärda, eftersom han slog en sån här tweener.
Just det. Men tycker du att, skulle du säga att de bästa spelarna vi ändå har, oavsett nivå, att det ligger ett ansvar på dem att bjuda till och försöka hjälpa till och lyfta intresset för tennisen i landet?
Alltså jag har en väldigt krass syn på det. Jag anser att de har samma skyldighet som journalisterna. De ska utgå från vad som är bra för deras egen karriär. De har ingen allmän skyldighet, men samtidigt är det så att det är synonyma begrepp. Om deras egen karriär befrämras, befordras, så gynnar det tennisen.
Mm. Det du är inne på är att det viktiga är att vi får fram bra spelare.
Absolut.
Då kommer allting.
Absolut. Mm. Det är ändå imponerande att det är så många motionsspelare i Sverige, i varje fall här i Stockholmsområdet, trots att vi inte har några egentliga stjärnor. Därför att man vet ju att Borg och Edberg och Villander och den epoken, att det blev väldigt häftigt att spela tennis. Det är jag helt övertygad om, att väldigt många ungdomar sökte sig till tennisen därför att den fick så mycket välförtjänt uppmärksamhet, och det uppfattas som väldigt häftigt då att satsa på en sport där Sverige var bäst i världen tidvis.
Mm, mm. Ja, men vi måste börja någonstans och få fram dem först.
Ja,
sen kan vi börja se upp till dem.
Och det är det jag inte riktigt förstår egentligen. Eftersom tradition i idrott spelar en väldigt stor roll. Det är bara att titta på friidrott till exempel. Finland har haft bra stavhoppare i alla tider. Och det fortsätter de i allmänhet att ha. Sverige har haft höjdhoppare i alla tider. Just nu så finns det väl inte någon riktig stjärna, men annars praktiskt taget hela tiden. Och det beror ju på att det finns en tradition. Det har funnits då bra tränare när man har haft sådana stjärnor. Men vad jag inte förstår, det är vad som hände i Sverige då efter Jonas Björkman, Thomas Enqvist, Thomas Johansson, antar jag var de senaste stjärnorna vi hade, och det är ganska länge sedan.
Om vi går tillbaka till journalistiken där. Har du några favoritjournalister inom tennisen som du tycker att...
Maria Strandlund Tomsvik på Eurosport är den bästa sportkommentatorn överhuvudtaget, vill jag påstå. Okay. Även om man drar in SVT och TV4. Hon är enastående bra. Därför att hon är välformulerad, man vet att hon kan tennisen in i varenda detalj. Hon har varit, jag antar att hon var väl professionell tävlingsspelare då. Absolut. I sin ungdom, och sen så har hon ju varit då coach för damlandslaget och så vidare. Så att man bara initialt så har man en självklar respekt för henne, men dessutom så hanterar hon kommentators jobbet i det närmaste perfekt. Man hör sällan att hon håller på någon eller att låter det genomsyra kommentarerna. Mm. Och hon pratar lagom mycket. En vanlig fallgrop för tenniskommentatorer är att de babblar så mycket, är så självupptagna så att de stör spelet. Mm. Pratar när själva spelet är igång.
Ja, Maria, hon var ju topp 100 som spelare själv, så hon var ju en väldigt duktig spelare. Om man pratar skriftform då? Har du någon som, ja, det finns ju inte så många där.
Nej, det är ju väldigt få, det är ju väldigt få av naturliga skäl, därför att det är inte ett heltidsuppdrag i svenska tidningar, annat än specialtidningar.
Nej,
utan jag är ju min gamla favorit Jonas Arnesen på Svenska Dagbladet på den tiden, som var väldigt, väldigt bra. Till saken hör att jag dessutom då såg honom i det divisionsspel jag spelade i Salk då, på en mycket högre nivå än vad jag själv spelade. Och han var jättebra som spelare.
Om man går till dig själv då, inom ditt journalistyrke, vad tror du gjorde dig framgångsrik?
Det första och helt avgörande vill jag påstå, det var orädd och respektlös mot överheten. Mm. Jag hade ingen respekt, och jag var beredd att ta strid med allt från statsministrar till kommunalråd under min karriär. Och det var inte alltid så behagligt, eftersom de hade möjlighet att slå tillbaka. Men det gynnade min karriär, för trots allt så väckte det respekt. Mm. Men sen så, ja, trots min enkla bakgrund då, så var jag ju akademiker, vilket definitivt har varit en fördel som politisk reporter. Jag hade läst statskunskap, jag hade läst historia, engelska och så vidare. Så att jag hade ju då en bättre teoretisk bakgrund än vad många av mina kollegor hade. Om de hade gått journalisthögskola, så är det inte riktigt samma akademiska nivå på den utbildningen. Däremot så, det är väl vad jag själv tycker.
Så du menar, du var så påläst och du kunde alltid
svara? Ja, det är påläst var jag, men det finns många pålästa kollegor. Ja. Det finns mer.
Men med att du var akademisk bakgrund, med att du kunde formulera dig på bra sätt?
Nej, men jag kunde ju. Ja, dels då som akademiker så lär man sig då snabbt hur man ska inhämta kunskaper. Men dessutom så hade jag ju då en baskunskap i statskunskap och allt sånt. För det fanns naturligtvis andra också, så att man ska inte påstå att det var utslagsgivande. Det är det som i den mån någonting skiljer mig från en del andra. Det fanns många duktiga som var väl så duktiga som jag. Men det var ju den här oredigheten, respektlösheten, som jag tror att många i min publik gillade, att man vet att han ställer de frågor, de obehagliga frågorna, som de inte vill ha. Mm. Och jag hade också, det lite grann som en ledstjärna, jag ställer de frågor de inte vill ha, och jag ställer de frågor som jag tror att publiken vill att jag ska ställa.
Jag förstår. Skapar det problem för dig också ibland, eller?
Ja, jag blev avstängd på den tiden jag var frilansande reporter uppe i Norrbotten. Blev jag avstängd av dels en ASSI-chef, och landshövdingen gick till offentligt angrepp mot mig efter några nya radioinslag som jag hade gjort. Så att det var ju ingen tvekan. Men så småningom när jag kom till Stockholm och började bevaka politiker, så de insåg ju att man kan inte behandla journalister på ett sånt sätt, så att man vet ju att de kunde avsky, men de försökte ju inte stänga av en, men i den mån någon makthavare skulle läcka ut en spännande nyhet som gynnade honom, så var det inte direkt mig de vände sig till i första hand, utan de belönade någon som de tyckte var trevligare.
Men den här oräddheten du pratar om, var det liksom en stil du la dig till med för att du trodde på den i ditt yrke, eller är det så du...
Jag är född så.
Du är född så? Så det är liksom din personlighet. Ja, att,
på gott och ont.
Och då har du kört den stilen liksom. Ja. Så här. Ja. Tror du att man behöver vara så pass orädd oavsett yrke för att ta sig framåt?
Det är ingen självklar. Ja, så oräddhet tycker jag är väldigt, väldigt viktig att vara som journalist, eftersom vi måste kunna konfrontera makthavare med väldigt obehagliga saker. Vi måste kunna avslöja dumheter som de har gjort och så vidare, och det kräver en viss oräddhet.
Mm.
Ja, vad var frågan?
Nej, men om man behöver vara det liksom, oavsett vad man vill ta sig framåt på.
Det beror också på vilken genre, totalt på vilken genre. Jag tror att den som ska ägna sig åt kändisjournalistik, det är inte alls självklart att det är särskilt viktigt, och special journalister i ja, kulturjournalist och så vidare. Jag vet inte om man behöver vara så orädd, men i varje fall om man ska granska makthavare som har en politisk journalist huvuduppdrag, då är det väldigt viktigt att vara orädd. Mm. Den politiska journalist som liksom, om han utsätts för påtryckningar att inte publicera något sånt, och det är en dålig journalist.
Mm. Har du liksom under din karriärsbana, har du haft målsättningar vart du vill nå hela tiden, eller har du bara kört på liksom?
Absolut inte. Mm. Med den enkla bakgrund som jag har, så tyckte jag att det var fantastiskt när jag så småningom ändå fick ett fast jobb. Man ska veta att när jag gjorde mitt yrkesval så hade journalistyrket låg status. Mm. I den bondeklass som jag kommer från så var det ungefär likvärdigt med konstnär. Mm. Och det här skulle jag göra mitt yrkesval. Min pappa dog tyvärr i cancer när jag var 2 år. Så det var min mamma där jag konfererade med om vad jag skulle bli. Så var journalist inte tänkbart överhuvudet. Trots att jag redan i 10-årsåldern, jag minns när det kom in, vi arrenderade ut en del strandkomter, och så kom det in folk då från centralorten och betalade arrendet, och då frågade jag dem när jag var så där 10 år, som vuxna beskäftigt gör, och vad ska du bli när du blir stor då? Mm. Jag ska bli journalist.
Ja, du sa det.
Är du inte klok, sa de. Helge Häggman dog ju alldeles nyss i hjärtinfarkt. Det var då lokalredaktören för den största lokaltidningen där uppe. Och det var liksom så att om inte journalisten dog i hjärtinfarkt eller söp ihjäl sig, det var ungefär vad som väntade en journalist. Men sen så kom ju med journalisthögskolan och med Watergate-avslöjarna, så höjdes då statusen oerhört mycket. Men när jag hade tagit studenten så insåg jag fortfarande att det var inte till att tänka på att utsätta min mamma för att jag inte skulle välja ett hederligare inom citationstecken jobb än en journalist. Så att jag valde att bli adjunkt i historia och engelska och universitet. Det var godtagbart för bondebefolkningen, så var det hög status i det jobbet. Ja. Men jag visste ju hela tiden att jag ville bli journalist, och det var därför jag då... Det första jag gjorde när jag hade tagit min filmag innan jag gick lärarhögskolan för att få den pedagogiska behörigheten, det var att åka in till Stockholm från Uppsala och söka jobb. Och då gick jag upp på Svenska Dagbladet och fick då osannolikt något sportjournalistjobb, trots att jag inte hade någon som helst erfarenhet av det. Och sen på sommaren då, efter att jag hade gjort lärarhögskolan, så då var jag för att bli sportjournalist på Uppsala Nya Tidning, och då var jag där sommaren då. Men det dröjde ett tag då. Jag åkte tillbaka då till Norrbotten och var lärare i 5-6 år. Men då hade regionalradion, lokalradions föregångare, startat, och Norrbotten var ett av pionjärområdena. Och där hade de då inte råd med att ha fast anställda journalister överallt. Det var bara i Luleå. Men ute i kommunerna där så hade de då vanligt folk som var extraknäckte som reportrar för dem. Och det var ju ofta det var rektorer och det var polischefer. Det var ju närmast överklassen, så att det blev nog inte så samhällskritisk bevakning. Men då tog jag kontakt med dem i Luleå för om inte jag kunde också, för de hade visst en redan då sån här reporter i Kalix, men Men jag tyckte inte att de var så bra och de släppte in mig då. Jag fick vara sommarvikarie också. Och på den vägen blev det efter 2 år då, eller efter 5 år som frilansande. Mm. Bevakare av Kalix och Överkalix så frågade de om jag ville bli fast anställd i Luleå. Och så efter 2 år så hörde jag rapport av sig då och frågade om jag ville komma dit då. Och så och på den vägen.
Okej. Ja, jag förstår. Men du, vi var inne på att du har varit, en av dina styrkor har varit att du är orädd liksom att ta sig framåt. Men när din mamma sa att hon inte ville att du skulle bli journalist, det hade du stor respekt för.
Min mamma, jag anser att man måste, en mamma som då blev änka så tidigt som hon blev då, man måste behandla henne. Man måste faktiskt ha respekt för vad hon tyckte.
Då förstår jag. Om vi varit inne på politiken här, så ibland så diskuteras det ju i media hur mycket eller lite idrottsstjärnor ska ta ställning i liksom övriga frågor utanför deras genre. Vad anser du i den frågan?
Jag anser att yttrandefriheten gäller idrottsstjärnor i högsta grad. Det är precis upp till dem om de vill göra det.
Har de ett ansvar att ta ställning?
Alltså de har ju samma ansvar som alla andra medborgare. De ska naturligtvis rösta och sen ska de helst naturligtvis sätta sig in i det, men man kan inte begära det orimliga av det. De har rätt att rösta precis som de vill, precis som alla andra. Det finns inte några särskilda krav som man ska ställa på idrottsstjärnor. Många tvekar ju att göra det, men jag minns att jag ställde frågan. Jag hade ett intervjuprogram som jag slutade med SVT-karriär med som hette Rakt på med KG Bergström, där jag intervjuade politiker men då också hade med idrottsstjärnor. Mm. Och jag minns då att jag ställde den frågan till Anja Persson och hon svarade snällt på den. Och jag intervjuade Stefan Holm och då blev det han som ställde frågan. Var tror du, ja, jag hade väl antytt antagligen, så han säger, var tror du jag står då? Ja, du är socialdemokrat, säger jag. Ja, sa han. Så att, ja, det hade han ju inga problem med. Man såg lite häpen ut över att jag... Man, det krävs inte något stort geni att räkna ut att han var socialdemokrat. Det hade jag räknat ut långt innan. Men han såg lite häpen ut. Så att, nej, det får de får...
De får prata om vad de vill.
Ja,
liksom,
man ska inte begränsa deras yttrandefrihet.
Nej, nej. Om vi går över till i tennisen igen. Vad har du för favoritspelare?
Ja, den just nu, även om det är väl lite osäkert hur det är med hans karriär, men det är Roger Federer.
Ja.
Fullständigt tveklöst. Inte bara på grund av hans tennisframgångar. Man ska ju inte utesluta att Djokovic, om han fortsätter ett antal år till, går förbi honom rent statistiskt. Som
även Nadal kanske?
Nadal kan eventuellt också göra det, absolut. Tack, eftersom han alltid vinner franska så får han ju många Grand Slam-segrar. Ja. Men han imponerade mig så på oerhört mycket som person när jag då fick chansen att intervjua honom. I 2 tillfällen, dels då i en tv-intervju och dels från scenen under Stockholm Open när han var där. Ja. Enda gången han var där då. Och då minns jag då att i den här tv-intervjun, då hade vi fått tag i en reklamsnutt som han hade ställt upp i. Han är ju schweizare. Och han hade då kopierat Wilhelm Tell då med äpplet på en pojkes huvud. Mm. Som då Wilhelm Tell med sin pil sköt bort. Medan Roger Federer då hade lagt upp en tennisboll på huvudet på den där. Mm. Och slog ett slag då. Och träffade det och petade iväg den utan att den här grabben blev träffad. Och jag sa till honom, men det kan ju inte vara möjligt. Det kan ju inte ha gått till på det sättet. Mm. Det vore ju livsfarligt om du hade missat.
Ja, vad sa han?
Och då sa han bara... Do you want me to disclose the secret of the magician? Vill du att jag ska avslöja trollkarens hemlighet? Svarade så superrappt, som bara den bästa politiker hade kunnat göra. Sen så på kvällen då i Stockholm Open då, i Kungliga var det väl, från scenen då, Så då stod jag då med några tjejerna då bland arrangörerna och väntade då på att gå upp på scenen och intervjua honom. Och då när de såg honom då så sa då de här vackra damerna då att alltså han är ju liksom den ultimata mannen. Han är snygg, han är rik, han är trevlig. Och så när jag gick upp på scenen då och Federer kom upp så tänkte jag att jag börjar med det där. Och sa det, well, women think you are the ideal man, handsome, rich, pleasant, but married, hörde man honom plötsligt säga då. Liksom, så det bara jättesnabbt då liksom för att inte de ska tro att det här finns några raggningsmöjligheter här.
Okay.
Så repliksnabb.
Han hade blivit en bra politiker då?
Han hade blivit en bra politiker, han hade blivit en lysande diplomat. Mm. Och jag kunde ju då jämföra för att under den veckan så intervjuade jag då andra tennisspelare också från scen. Och till exempel Stanislas Wawrinka då, också han då schweizare. Och det kunde inte vara större kontrast. Han var så bortkommen och han var så blyg och han tyckte det var så pinsamt. Medan världsmannen Federer, han bara älskade det där.
Häftigt alltså. Har du intervjuat några av våra svenska spelare?
Jag har inte, under pågående. Jo, men jag intervjuade någon i samband med någon Stockholm Open. Ja, det var väl kanske Thomas Enqvist och möjligen. Mm. Möjligen. Jo, men jag har ju intervjuat Björn Borg.
Ja, han var väl hos ditt program där, va?
Ja, han var ju med i mitt program.
Hur var det då?
Ja, det var jättehäftigt. Vi spelade inte intervjun på jag tror att det var under Stockholm Open, så att vi spelade in den då i tennismiljö. Ja. Nej, men det var jättebra och han var ett bra intervjuobjekt och jag fick väldigt bra kontakt med honom. Vi har träffat senare då, så att och han har ju en fru som då är tennisspelare också. Jag vet, vid ett tillfälle då vi träffades på någon premiär och då sa hon att ja, men vi kanske skulle spela en dubbel. Då hon och Björn och jag, ja, sa jag, och jag tror kanske inte riktigt att du ska utsätta Björn för det, detta, men nej, han var jättetrevlig.
Han var häftigt. Har du någon film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
Ja, säkert. Säkert massor. Ja, i mina akademiska studier i Uppsala så ingick det att läsa två verk av Shakespeare. Och det var ju tveklöst att det var väldigt inspirerande att läsa dem. Och dessutom då, så om man är intresserad av språkhistoria, så kunde man se då hur engelskan hade utvecklats från början av 1600-talet till nu.
Mm, mm.
Till exempel, jag minns ett uttryck från något av verken, thou scavy politician. Det är nederländska politiker skulle vi väl översätta det med. Ja, scavy vet jag inte egentligen hur man översätter. Men det intressanta är att politician på den tiden betydde inte politiker, utan det var ränksmidare. Liksom det hade en mycket mer negativ klang än vad det till och med kanske i en del kretsar har nu. Och så att det var ju så att orden utvecklas och förändras lite grann till sin innebörd. Och det var intressant att läsa så pass gamla texter.
Ja, jag har inte läst Shakespeare än, men det kanske kommer. Har du haft någon förebild som du sett upp mycket till under åren?
Menar du som journalist?
Ja, som journalist. Ja, precis, i ditt yrke då. Eller det kan vara utanför också. Men...
Som journalist. Ja, alltså annars så, som förebilder, det var ju inte så att jag någonsin hade tänkt att bli som dem, men som idol, jag har ju haft som idoler Björn Borg, Ingemar Stenmark och alla sådana här, men så förebilder som journalist, det var ju de första tre stora, de är ju inte kända längre nu, men det var ju de som kallade tre orna och Ortmark, Olivecrona, Orup som...
Sa du Orup? Nej.
Ja, okay. Lars Orup.
Jaha, och jag tror du menar artisten Orup, tänkte jag.
Nej, men det var de som introducerade den kritiska politiska bevakningen i Sverige. Ja. Fram till dess så hade liksom det var sån underdånig och respektfull behandling av politiker så att det var pinsamt. De introducerade något helt nytt. Det var ett epokskifte som de genomförde.
Blir du inspirerad av det då, eller?
Ja, om de inspirerade är lite förmätet och pretentiöst, men de var liksom outstanding, de var fantastiska. Och de betydde så enormt mycket för svensk journalistik då, professionaliseringen av svensk journalistik.
Okej. Det kan vara svårt att plocka fram, men skulle du kunna nämna ditt största minne inom din yrkeskarriär? Eller något som etsat sig fast lite extra?
Alltså det finns ju alltså ett antal då. Jag fick en exklusiv intervju med Margaret Thatcher ganska tidigt när det var väldigt svårt för svenska journalister att få det. Mm. Sen så har jag ju då varit i Vita huset, in the Oval Office, och ställt fråga till en amerikansk president. Och jag har ställt fråga till Jeltsin när han var rysk ledare inne i Kreml. Det var ju...
Pirrade lite extra då, eller?
Det var ju häftigt, absolut.
Ja. Men inte så att man stakar sig på orden?
Nej.
Nej,
då är man så väl förberedd så att
okay.
det är inga stora problem. Men det är häftigt därför att det är långt ifrån alla som får den chansen.
Ja. Och sista frågan då, vilket skulle du säga är ditt bästa tennisminne?
Jag anade ju att du skulle ställa den frågan, och den här filmen som gjordes om Borg och McEnroe, där är det ju, jag antar att det var en Wimbledon-final som ju var stenhård. Jag har tyvärr glömt bort vilket år det var, men den är ju extraordinär, tycker jag.
Ja, med finalen där, eller
filmen? Det var ju den här, det gick väl till 5-set,
ja,
alltså en 5-set, den här som återges i filmen, och den var ju...
Ja, vad tyckte du om filmen?
Jättebra.
Du gillar den?
Absolut, fantastiskt bra.
Häftigt. KG, det har varit jättekul att prata med dig. Tennis mestadels, lite yrkeskarriär också. Tack för att du tog dig tid.
Ja, tack för att du ville ha mig och tack för att jag fick träna med dig.
Tennis, en sport för livet. Ja, det är KG Bergström ett riktigt starkt exempel på. 75 år och jag kan intyga att hans stoppbollar inte är att leka med. Jag tyckte det var kul att höra en riktigt, riktigt vass journalist med mycket erfarenhet svara på vilket ansvar dels media har mot specifika idrotter att höja intresset, samt hans syn på våra bästa spelares ansvar i samma fråga. Och han var ju väldigt tydlig i sitt svar. Det finns inget ansvar alls. Med bättre prestationer kommer intresset och publiciteten att öka. Det finns inga genvägar. Men en mediekanal kan inte sätta sig ansvar att sprida någons intresse, och inte enskilda individer heller. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Jag tycker det är skoj med gäster från olika områden och med olika perspektiv och bakgrunder. Hoppas ni lyssnare tycker detsamma. Vi hörs om några dagar igen, då med en ny gäst och ett nytt ämne. Kom gärna med feedback och kommentarer på avsnittet, antingen om ni skriver på sociala medier eller skicka ett mejl till mig på linus.eriksson@tennismagasinet.se. Det är alltid kul att höra vad ni tycker. Tills vi hörs nästa gång, kör hårt!